och sjunga och jubla och dansa. Möt oss helige ande. Amen. Amen. Tack ska ni ha lovsångsteamet och god eftermiddag. Både ni som är här i kyrkan och ni som följer vår streamade gudstjänst. Och jag har som tema för min predikan idag en tro som övervinner besvikelser och motgångar. Och nu vet jag inte om tajmingen är den bästa med tanke på att Finland har vunnit guld i det här OS-hockey. Så här sitter säkert många ikväll som inte alls känner sig besvikna. Men det är ju så här att Finland vinner inte OS-guld varje dag. Det kan ju hända att du har suttit i soffan någon kväll här tidigare också och blivit lite besviken. Men det ska inte handla om besvikelser i OS, utan det ska handla om de utmaningar som du och jag kan möta i livet. Och jag vill börja med att ställa en fråga så här. Att hur många i det här rummet har någon gång blivit besviken? Ja, så där en 80-85% kanske? Ja. Hur många har någon gång blivit sårad för vad någon har sagt eller gjort? Ja, de allra flesta av oss. Och sista frågan, hur många tror att du ännu kommer att möta besvikelser och motgångar i ditt liv? Lite färre. Ni som tror det, ni kan sitta kvar här. Jag vet inte vad vi ska hitta på till er andra. Kanske gå och se om kafé har öppnat och du får en kaffe. Men du kan vara beredd på att du kanske blir besviken, för jag tror inte kaffet är klart ännu. Men det är ju så här att besvikelse så kommer i alla storlekar och format till oss under livet. Och det här att vi har en tro på Gud, så det betyder inte att vi på något sätt är besparade. Och det finns inget sånt här evangelium att det där tro på eller kom till Jesus så kommer du aldrig mer att uppleva besvikelser eller motgångar. Om någon predikar ett sånt evangelium så kan jag berätta för dig att det är ett falskt evangelium. Kom till Jesus så blir allting bra. Det kan hända att det till och med blir tuffare. Läs apostlagärningarna. Därför att vi lever också, vi som lärjungar till Jesus, vi lever i en värld som är fallen. Där det finns synd, det finns ondska, det finns brustenhet. Och det kommer att förbli så ända tills Jesus kommer tillbaka och fullt upprätta sitt rike. Så är det. Och jag har sagt många gånger att jag älskar så Bibeln. Speciellt av den här orsaken att den är så full av berättelser om vanliga människor som du och jag. Det finns ju någon sån här Elia som liksom blir hämtad till himlen i en eldsvagn. Men de allra flesta så är helt vanliga människor som du och jag. Och också Elia så hade sina ups and downs. Ja, men ibland så var han deprimerad, full av ångest, och så satt han där och önskade sig döden. Men tänk bara på till exempel på alla de här kvinnorna i Bibeln som kämpar med barnlöshet. Som har en dröm om att få bli en mor. Men månad efter månad, år efter år så övergår drömmen i besvikelse. Du har hur många som helst där. Sara, du har Hanna, Rebecka, Rakel, Elisabet. Hur många som helst. Eller tänk på Mose. Som hade en hög position av att vara prins i Egypten. Han hade den absolut bästa universitetsutbildningen som fanns i Egypten. Men plötsligt så rasar han längs karriärstegen och hamnar så i botten som man kan hamna. Han blir sparkad ut ur landet. Och han landar där längst nere som en fåraherde i 40 år. Och nu talar vi om en man som har en gudskallelse över sitt liv. 40 år. Och du har svårt med ett år eller två år när du inte förstår någonting av vad som händer eller var Gud är. Kom ihåg Mose. Eller ynglingen David, också han har en kallelse över sitt liv. Att han en dag ska bli Israels nästa kung. Och han har en fantastisk ingång bland folket i landet hos kungen. Och han är så nära tronen så han nästan nuddar vid den. Alltså plötsligt så går ridån ner. Och nästa akt så har du honom i öknen där han får gömma sig i grottor i många, många år. Hålla sig undan en svartsjuk kung som egentligen borde ha varit den som ska vara hans mentor och träna upp honom inför det här kommande uppdraget. Fatta vad som händer. Och så har du Jobb, världens rikaste man, dåtidens Elon Musk. Som inom loppet av några dagar förlorar precis allt vad han äger. Hela aktieportföljen, alla besparingar, fastigheterna, affärerna, personalen, vännerna, familjen, inklusive 7 barn och sin hälsa. Allt. Inget finns kvar. En sak. Tron på Gud. Fatta vad som händer. Och så har vi Josef. En söndag här under hösten så predikade jag, eller vi följde honom i en predikan. Jag hoppas du kommer ihåg någonting av det, du som var med här. Om du inte har lyssnat på det så kan du gå tillbaka i vårt podcastarkiv som finns på vår hemsida. Och du hittar den här berättelsen där under temat Det liv som blev mitt. Om att försonas med livet. Men vi följde honom från det att han var ung kille och hade stora drömmar för sitt liv. En del drömmar som Gud också hade lagt ner i hans hjärta. Men så blir han kastad i en brunn. Hans bröder säljer honom som slav till Egypten. Och där blir han oskyldigt anklagad för att ha försökt våldföra sig på Potifars hustru när verkligheten var den rakt motsatta. Och så hamnar han i fängelse. Och han brottas med Gud, han brottas med sig själv. Och någonstans längs vägen så väljer han försoning och förlåtelse. Han valde att förlåta sig själv. Att han var så dum att han delade sina drömmar med andra. Och han valde att förlåta sina bröder för att de sålde honom som slav. Och han väljer också att försonas med en Gud som tillät allt det här att hända i hans liv. En fantastisk berättelse och det finns så enormt mycket lärdom och också uppmuntran att hämta i den här berättelsen om Josef. Så jag tänkte att vi också idag nu när vi talar om en tro som övervinner besvikelser och motgångar så ska vi ännu titta lite på hur Josef tacklar livets utmaningar. Och jag har några punkter som jag vill ge dig kring det här temat. Och det första det är vi väljer. Vi har ett val. När vi talar om en tro som övervinner så handlar det först och främst om att komma till insikt om att jag väljer. Jag har ett val att göra. Och Josef han valde. Han gjorde många val och väldigt viktiga val som var avgörande för hur hans framtid skulle liksom te sig. Och varje gång som du och jag står inför en besvikelse eller en motgång så har vi ett val att göra. Och jag har själv myntat en, vad ska vi säga, slogan. Jag var ganska ung. När jag kom fram till att jag behöver liksom någonting att ta in riktningen efter hur jag ska hantera utmaningarna i livet. Så jag formulerar en sån här tanke. Att vi har ingen rätt att välja våra utmaningar i livet. Men vi har rätt att välja vad vi gör av dem. Ja, men vi vet inte vilka utmaningar vi kommer att möta. Ja, i en del så kanske vi ställer till mig själva. Men ja, det kan vara sjukdom, det kan vara arbetslöshet, det kan vara andra saker som plötsligt bara finns där i vår väg som vi inte själva har valt. Men jag har alltid alltid rätten eller friheten att välja hur jag förhåller mig till det som händer. Vad min reaktion blir, vad mitt svar på utmaningen blir. Och det är en frihet som ingen kan ta ifrån oss. Och jag tänker på det vi talade om förra söndagen. Jag nämnde om Viktor Frankl som satt i koncentrationsläger i flera år. Ja, men tuffare omständigheter kan man knappast ha. Och han hade också ett val. Och han valde att inte titta på omständigheterna. Han valde att inte titta på orättvisorna. Hur fruktansvärt orättvist det var att han skulle sitta där. Hur oskyldiga det var, de som satt där. Han valde inte det, utan han valde att lyfta andra. Han valde att mitt i utmaningarna ändå på något sätt skapa en mening. Han gjorde sitt val. Och vi kan välja. Vi kan välja att bli bittra. Vi kan välja att klippa relationer. Vi kan välja att vända Gud ryggen. Eller så kan vi välja att växa. Och att mogna. Genom det vi möter. Vi väljer. Och det andra. Förlåtelse. Att välja förlåtelse. Och tittar vi på Josefs liv så vet vi att en av orsakerna till att han övervann och att han blev på nytt upphöjd inför sina bröder och att han blev upphöjd till premiärminister i Egypten. Så det hade att göra med att han valde att förlåta. Han valde förlåtelse. Han förlät de som har behandlat honom felaktigt. Kasta honom i fängelset. Kasta honom i en brunn. Och han valde att inte hämnas. Det är min punkt nummer tre. Att avstå från hämnd. Och det är någon som har sagt så här att om Josef skulle ha gett utrymme. Jag tror ju att han gick en brottningskamp. Men att någonstans gjorde han sitt val. Men om han hade liksom, ska vi säga, släppt in de här tankarna fullt ut av hämnd, att bara om jag en dag slipper ut härifrån så då ska jag nog verkligen visa den här fara och det här som har kastat mig oskyldigt i fängelset, eller om jag får se någon av mina bröder en dag så nu ska jag ju ge igen. Och det är någon som har sagt så här att om Josef hade fastnat i de här tankarna av hämnd mot bröderna så skulle Gud inte ha kunnat liksom öppna fängelsedörren och föra honom ut därifrån. För då skulle han ha dödat sina bröder och då skulle han ha dödat huvudmännen för 10 av Israels 12 stammar. Det är så att hans bröder kommer att bli stamfäder till Israels 12 stammar. Och däribland så har du Judas stam och från Judas stam kommer Messias en dag att komma. Han avstod hämnden. Och det fjärde, att välja att hålla fast vid Guds godhet och trofasthet. Hålla fast vid att hur det än ser ut så är Gud trofast och han är god. Och striden, den står nog här. Den står i vårt sinne. Det är det som är vårt stridsfält. Alla tankar som kommer och går, alla frestelser kommer och går. Och det gör det också för Josef. Jag tänker så här, att sitter man i fängelse så finns det så mycket annat man kan göra än att tänka. Du har hur mycket tid som helst och tankarna snurrar. Och jag tror att han helt säkert var attackerad av fienden. Hans sinne var bombarderat liksom med fiendens olika tankar och lögner. Gud har ju en plan över hans liv att han en dag ska rädda sitt eget folk. Och Gud har en plan. Att han ska vara en förebild för den kommande Messias. Så det är helt klart att fienden är ute efter att vinna hans sinne. Kom ihåg att det är ditt sinne som striden står. Det är den segern som fienden vill vinna över dig. Och John Bevere, som är en amerikansk förkunnare, jag tycker han formulerar så bra. Han säger så här: det verkliga hotet ligger inte i svåra omständigheter, utan i de felaktiga trosuppfattningar och tankar som försöker smyga sig in i våra svårigheter. Värre eller farligare än våra omständigheter så är de tankar som försöker smyga sig in och börja bryta ner. Bryta ner din moral, bryta ner din karaktär, bryta ner dina principer, bryta ner din tro på Gud, din tro på Guds trofasthet. Och den här John Bevere, han beskriver Josefs kamp i en av sina böcker, och jag lånar hans ord. Han beskriver det liksom att den här brottningskampen som Josef säkert går i sitt sinne. Kan du höra Josefs tankar? Han kanske tänkte så här: jag tjänar Potifar och hans hus troget med ärlighet och integritet i över 10 år. Jag har varit mer lojal mot honom än hans egen hustru. Jag var trogen mot Gud och min Herre genom att dagligen fly undan sexuell omoral. Och vad blev belöningen för min lydnad? En fängelsehåla. Varför betedde jag mig inte bara som varje normal varmblodig man och förlusta mig med den här kvinnan? Ja, men om jag hade haft sex med henne när vi var ensamma skulle ingen ha fått veta det, och jag hade inte hamnat i den här hålan. Aha, det är väl inte så långsökt att sådana tankar skulle liksom, komma. Men frågan är: hur mycket utrymme ger jag liksom för sådana tankar? Och börjar jag nära dem? Skulle Josef ha liksom öppnat upp fullt ut, så det här skulle han ha sjunkit djupare och djupare i sitt sinne. Frågan är: när stänger vi dörren och säger nu räcker det, när fienden börjar bombardera vårt sinne? Nu räcker det. Nu stänger jag dörren. Om Josef skulle ha gett efter för de här lögnerna ännu mera, så kanske han skulle ha funderat vidare. Ja, det är så här som en kärleksfull, trofast Gud tar hand om dem som lyder honom. Ja, men vad tjänar det till att lyda Gud? Ja, det verkar ju som ju mer jag lyder, desto värre blir mitt liv. Att tjäna Gud är bara ett grymt skämt. Ja, alltså det är ju dit frestelsen vill föra, eller frestaren vill föra oss längre och längre bort i ett uppror och ett ifrågasättande. Josef sitter i fängelse, men han har fortfarande rätten att välja hur han ska förhålla sig till orättvisorna, till omständigheterna. Ska han bli bitter? Ska han bli cynisk? Ska han ge upp sin tro på Gud? Eller ska han stå emot den här vågen av tankar och lögner som bara liksom pressar på och liksom forsar in i sinnet? Och nu ska vi komma ihåg att Josef har inte läst första Moseboken till slut. Han har ingen aning om hur det kommer att sluta. Han har ingen aning om att han en dag kommer att bli premiärminister i Egypten. Han har ingen aning om han kommer att sitta i den här fängelsehålan i 5 år eller 25 år. Lika lite som du vet hur ditt liv kommer att se ut om 15 år. Lika lite. Han vet inte hur det kommer att sluta. Josefs största utmaning, den kommer när han får 2 nya fängelsekamrater. Det är bagaren, det är faraos bagare och munskänk som blir slängd i fängelse. Munskänk, det är en sån här, vad ska man säga, vinsmakare. Eller sån här som måste smaka på drycken innan kungen drack någonting. Det var med livet som insats, för den där drycken kunde vara förgiftad. Av någon orsak så kastas de här i fängelset. Och sen händer någonting, att båda två så har märkliga drömmar en natt. Och de berättar de här drömmarna för Josef. Och det är här som Josefs, ska vi säga, prövning kommer. Ska Josef, det är så att Josef har en gåva att kunna uttyda drömmar. Men ska Josef överhuvudtaget befatta sig med de här drömmarna som de här killarna berättar för honom? Ja, men vad hände med hans egen dröm? Han hade också drömmar som han trodde på. Som slutade på en brunnsbotten och slutade i fängelsehåla. Ingenting har gått i uppfyllelse av hans drömmar. Ska han befatta sig med drömmar som de här två killarna berättar om? Ja, men han kunde ha sagt att ni kan ha era drömmar för er själva. Jag vill inte höra någonting av det här. Och i så fall så skulle han ha saboterat sin egen väg ut ur fängelset. Och sin egen väg till uppfyllelsen av den dröm som han hade som ung kille. 2 år senare så berättar munskänken som har kommit ut ur fängelsen, berättar för farao att det satt en kille, en Josef, där i fängelset som kunde tyda drömmar. Farao haft drömmar och han behöver en uttydning. Ja, men det satt en Josef där i fängelset. Och så kallar man på Josef. Och så förs han ut ur fängelset. Och det blir hans väg ut i en upprättelse och en helt annan position. Men tänk om Josefs hjärta hade varit fullt av besvikelse till Gud och sagt liksom att kom inte och tala med mig om drömmar. Hur lätt kan vi inte fastna där? Och det är någon som har sagt så här, som jag kan erkänna att jag har tuggat mycket på själv. Att det finns ingen människa som kan omintetgöra Guds plan med mitt liv. Bara jag själv. Mitt eget hjärta. Mitt eget hjärta är min största fiende som kan ställa sig i vägen och sabotera. Och ni har ett annat citat där på skärmen. Det är skillnad på att se Gud i ljuset av omständigheterna och att se omständigheterna i ljuset av Gud. En tro som övervinner, så omdefinierar inte Gud utifrån hur omständigheterna ser ut. Utan den håller fast vid Guds godhet och trofasthet. Omständigheter och känslor förändras, men Gud är densamme. Och vi tar nästa punkt. Att räkna med Guds suveränitet. Ett av de här mest kända bibelställena, det är Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Och samtidigt är det här ett av de där svåraste bibelorden att ta till sig när vi är långt inne i en prövning och liksom tuffa saker. Och jag tänker så här, eller ska vi säga min teologi, är väl ungefär så här. Att motgångar, sjukdom, lidande, det kommer inte från Gud. Men Gud är suverän att sätta sig över omständigheterna. Ja, men brödernas onda handling mot Josef, den kom inte från Gud. Men Gud var suverän att ta den i sin hand. Gud tog den ur fiendens hand och han tog det i sin hand. Och så förde han det in under sina syften. Att Gud är suverän att krama en välsignelse ur det som vi inte förstår. Och det är ju det vi ser när vi läser de här Bibelns berättelser. Hur en suverän Gud på något sätt någonstans, kanske inte idag, kanske inte imorgon, men någonstans där så ser vi ändå en Guds suveränitet. Och därför så behöver vi vaka över våra hjärtan. En förkunnare i Sverige, Anita Barker, hon brukar säga så här, att allt som jag vägrar att bli bitter över så vänder Gud till någonting gott. Ja, det var bitterheten. Det var det hjärtat vi skulle vaka över. Och sen är det upp till Gud att göra det som han vill göra. Men din och min uppgift är att vaka över hjärtat. Nummer 6. Karaktärsträning och Kristus likhet. Ja, men Josef, han börjar väl lite så där som en skrytmåse. Han hade ett ganska stort ego. Han hade en ganska stor portion högmod. Men han förblir inte en sån. Genom de här prövningarna, genom de här motgångarna, så ser vi hur en Josef formas. Det är en annan Josef som träder fram längs vägen. En kille som är tränad i uthållighet, i tålamod, i kärlek, i ödmjukhet. Du ser andens frukter som växer fram hos den här unge mannen. Han var 30 år när han blev premiärminister i Egypten. Men han hade varit med om väldigt mycket före det. Och Romarbrevet 8:28 som jag just citerade. Så fortsättningen på den versen. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Och så står det så här. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Att Gud har förutbestämt. Ja, men Guds längtan är att vi ska bli hans barn. Men det slutar inte där. Han har ytterligare ett mål. Och det är att vi ska formas till Kristus likhet. Till hans sons avbild. Och karaktären, den tränas inte när solen skiner över ditt liv. Den tränas inte när alla talar gott om dig. Och det är liksom bara röda mattan där du kommer. Din karaktär tränas inte då. Din karaktär tränas när det är tufft, när du har motgångar, när det är saker du inte förstår, när människor inte alltid är liksom med, utan kanske till och med emot ibland. Karaktären, den växer när vi fortsätter att lyda Gud mitt i en prövning. Och vi önskar ju så förtvivlat ibland att förstå varför saker och ting händer. Ja, men den här frågan varför, det är väl en av de vanligaste som människor ställer inför Gud. Gud, varför? Varför? Jag förstår inget. Varför händer det här i mitt liv? Och vi får fråga, du får stå där och får skaka Gud. Ibland får vi svar, men väldigt ofta får vi inte svar. Men jag tänker att någonstans, förr eller senare, så behöver vi komma vidare till en annan fråga. Gud, vad vill du att jag ska lära mig genom det här? Vad kan jag få lära mig? Att det här liksom inte bara förgäves. Kan jag få lära mig någonting? Och sista punkten. Träning inför kommande uppdrag. Guds pressbänk, här skriver där. Ja, men du kanske får för dig att du ska börja gå på gymmet och så ska du börja lyfta skrot. Du är otränad. Om du är otränad så börjar du ju inte med att lyfta de vikter som vältränade bodybuilders liksom, som har tränat i många år och verkligen har starka muskler. Du kan ju inte lägga dig på samma vikter som vältränade människor. Du får ju liksom börja med lite nybörjarvikter. Jag vet ju, här finns inga muskler. Det skulle vara väldigt, väldigt lite som skulle sättas på min stång. Men när du har tränat på en sån nivå en tid, så då kan du öka på lite. Kan du lägga på några kilon igen. Och sen kan du öka ytterligare. Men om du inte är beredd att ta den där utmaningen som tränaren ger dig, utan du tänker, nej men det känns bra så här, nej jag klarar inte mera. Liksom, nej, vi fortsätter så här nu. Och så fortsätter du att lyfta samma vikter 100 gånger, kanske 200 gånger. Så blir du ju inte starkare, så tränar du ju inte dina muskler, eller hur? Det gäller ju att öka, lägga på lite utmaning. Och en skicklig tränare så vet precis var du ligger. Och liksom var hur mycket som kan liksom läggas till. Att vara andre man i Egypten, som Josef blev, det innebar långt mera tryck än att valla pappas får hemma i Israel. Det förstår vi. Samma gäller herdepojken David som ska bli Israels kung. Det är mera tyck än vad det är att valla fåren. Och för många gudsmän och gudskvinnor så har öknen varit Guds pressbänk. Läs Bibeln. Du hittar dem nästan alla en period i öknen. De här som Gud sen lyfter in i positioner. Kanske i inflytande. Men det finns en annan period i deras liv. Av tystnad. Av svårigheter. Av prövningar. Där karaktären tränas. Och Gud tillåter oss ibland att gå genom svårigheter. Därför att våra muskler behöver stärkas. Och vi behöver förberedas för saker som ligger framför. Karaktär kan bara tränas genom att trycket ökar. Och när du har tagit dig igenom en prövning och du har fortfarande, du har bevarat tron på Gud och du har fortfarande fokuset på Jesus Kristus, då kommer du ut farligare för fienden än vad du var innan. Du är inte besegrad, du är farligare. Och jag har en avslutande fråga till oss ikväll. På vilken nivå vill du ha inflytande? På vilken nivå vill du strida den andliga striden? Ju mera inflytande, desto mera träning. På vilken nivå vill du ha inflytande? Och vi summerar. Jag kan ta sista bilden där. Vad vi har talat om. En tro som övervinner besvikelser och motgångar. Jag sa att vi har ett val. Ska vi välja förlåtelsen? Ska vi välja att avstå hämnden? Ska vi välja att hålla fast vid Guds godhet och trofasthet? Ska vi välja att räkna med Guds suveränitet över omständigheter och saker vi inte förstår? Väljer vi karaktärsträning och Kristuslikhet? Väljer vi en träning som stärker musklerna inför kommande uppdrag? Och Guds män och Guds kvinnor, de reser sig. När fienden attackerar och de blir nedslagna, så ber de Gud, låt det här stärka mina muskler. Och så reser de sig och så fortsätter de loppet. Jag ska be Rebecka och lovsångarna komma upp här. Vi ska gå in i en stund av lovsång och förbön. Vi kommer också ikväll att öppna upp våra förbönsplatser på nytt. Vi har inte kunnat betjäna på länge, men ikväll vill vi betjäna. Så jag vill välkomna dig som känner att du behöver någon som ber tillsammans med dig ikväll. Kanske går du genom tuffa saker i ditt liv. Kanske ser du inte någonting liksom av eller förstår någonting av dina omständigheter, eller du vet inte vägen, du ser ingenting, du behöver uppmuntran, du behöver någon som talar tro in i dig, du behöver någon som ber en bön som öppnar upp perspektiv, eller vilket behov du än har. Men vi vill betjäna varandra, vi vill lyfta varandra, vi är här för att uppmuntra varandra, att ingen blir efter på vägen, att ingen blir trött och liksom blir liggande. Vi är kallade att bära varandras bördor. Jag vill be en bön för dig här innan jag går och sätter mig. Vi får lyssna till lovsångsteamet, men du är välkommen fram, och vi kommer att ha ett sådant öppet avslut, så att vi fortsätter i en lovsångsatmosfär. Känner du att du behöver gå eller du vill gå, så är du fri att göra det. Och kaféet öppnar efter en stund också. Och man kan sitta där sen och också samtala och be med varandra. Men välkommen och både öppna ditt hjärta inför Herren och bli betjänad också. Jesus, du har sagt... Du har inte lovat att vi ska ha en enkel väg. Du lovade inte lärjungarna.